إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، vi fortsätter att läsa från dessa utvalda hadither som Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala nämner i Kitab al-Jami' från hans välsignade bok Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam. Och vi var i förra lektionen, läste vi från haditherna om Kitab al-Zuhud, kapitlet om avhållsamhet i hayat al-dunya och att inte vara besatt av detta världsliga liv. Vi stannade vid hadith Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, där han säger att en man kom till profeten alayhi salatu wassalam och han säger: Rasulullah, dullani ala amalin, vägled mig till en gärning. Idha amiltahu ahabbani Allahu wa ahabbani nas, vägled mig till en gärning som om jag gör den kommer jag att bli älskad av Allah och jag kommer att bli älskad av människorna. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam: Izhad fi dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma fi aidi an-nas yuhibbaka an-nas. Izhad fi dunya yuhibbaka Allah, ha zuhud i dunya så kommer Allah att älska dig, och ha zuhud i vad som finns i människornas händer så kommer människorna att älska dig. Och denna hadith är berättad av Ibn Majah med en kedja som är Hassan. Ja. Denna hadith, mashallah, är väldigt mäktig. Här kommer en man och ställer dessa två frågor till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Dullani ala amalin, vägled mig till en gärning som gör att jag blir älskad av Allah och någonting som gör att jag blir älskad av människor. Och det här är ikhwa, mina kära bröder och systrar, är någonting väldigt viktigt. Att uppnå... att uppnå Allah subhanahu wa ta'alas kärlek. Inte bara att älska Allah, utan att bli älskad av Allah. Och det finns en skillnad här. Många påstår sig älska Allah. Eller hur? Det är många som säger att de älskar Allah, vilket man måste. Men är alla dessa individer älskade av Allah? Nej. Bara för att de påstår sig älska Allah betyder inte att de är älskade av Allah. Så det finns vissa asbab, vissa orsaker som gör att man kan uppnå och att man kan få Allah Azza wa Jalls kärlek. Och det är dessa asbab, dessa orsaker som den här mannen frågar om. Hur kan jag bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala? Och det här är ett mål som vi alla ska eftersträva. Att bli älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. För är man älskad av Allah, då är man från hans awliya, de som står honom nära. De som han då kommer att belöna med den högsta och bästa av all belöning. Så, hur blir man då älskad av Allah subhanahu wa ta'ala? Profeten alayhi salatu wassalam säger här i denna hadith: Izhad fi dunya yuhibbaka Allah, ha zuhud i dunya så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att älska dig. Yani var inte fäst vid detta världsliga liv, utan ha nästa liv som ditt mål så kommer Allah att älska dig. Och här kommer en väldigt viktig punkt. Om du nu älskar Allah subhanahu wa ta'ala och du vill bli älskad av Allah, då ska du älska det som Allah älskar. Eller hur? Eller från sann kärlek till Allah är att du älskar det Allah älskar och dem Allah älskar. Eller hur? Det är inte förenligt att du påstår dig älska Allah samtidigt som du älskar det som Allah hatar. Det som Allah varnar för, det som Allah föraktar och avskyr. Nej. Utan sann kärlek är att din kärlek följer Allahs kärlek. Att det som Allah vill att du ska älska är det du älskar. Eller hur? Och då ställer vi den här enkla frågan. Älskar Allah hayat ad-dunya?
Älskar Allah det världsliga livet? Nej. Det här världsliga livet är inte något som Allah Azza wa Jal upphöjer, något som Allah älskar. Utan Allah Azza wa Jal vill för oss nästa liv. Det är det som är det riktiga livet. Och det här världsliga livet har nämnts av profeten Muhammad alaihissalam att det är mal'un. Det är förbannat. Ja, det finns inget gott i det. Och det är självklart relativt. Det finns gott, men jämfört med nästa liv, det är ingenting. Profeten Muhammad alaihissalam säger att detta liv är sijnun. Sijnun lil mu'min. Ett fängelse för den troende. Är det en positiv beskrivning av någonting? Är det det? Och han säger att om detta världsliga liv hade något sant värde hos Allah subhanahu wa ta'ala, hade han inte givit en kafir ett glas vatten att dricka. Tyder det inte på att det här dunya är haqir, att det är lågt hos Allah subhanahu wa ta'ala? Nej, wallahi, det är lågt. Det är inte ens värt en flugas vinge. Och en flugas vinge, vet vi alla, har inget värde. Det är någonting vi aldrig skulle vilja ha, inte ens röra vid. Och det är liknelsen av detta världsliga liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så hur i hela världen är det då förenligt att man kommer att påstå sig älska Allah, men man älskar detta liv mer än nästa liv? Man lägger mer vikt vid att bygga sina slott i detta liv än att bygga sina slott i paradiset. Man lägger mer vikt vid att uppnå välbehaget av människor i detta liv än välbehaget av Allah i nästa liv. Det här är en indikation på att saker och ting inte står rätt till. Att saker och ting är upp och ner. Så sann kärlek till Allah är att älska det Allah älskar. Att förakta och hata det som Allah hatar. Och att tro på vad Allah Azza wa Jal säger om detta världsliga liv. Det här är sann kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att sträva efter det som Allah Azza wa Jal har förberett i nästa liv. Ibn Qayyim, rahimahullah, han säger en väldigt fin sak. Han säger: "La tatimmu ar-raghbatu fil akhirah illa biz-zuhd fi ad-dunya." Att en person kan inte uppnå strävan efter nästa liv förutom genom att ha zuhd i detta världsliga liv. "Wa la yastaqimu az-zuhd fi ad-dunya illa ba'd nadrayn sahihayn." Om en person kan inte ha zuhd i detta världsliga liv förrän han ser saker på två sätt. Ja, nu ska se saker på två sätt. Han säger det första är att du ska se på dunya hur snabbt den förgår och hur snabbt den försvinner. Yani hayat ad-dunya, detta världsliga liv, är väldigt, väldigt kort. Eller hur? Det är otroligt kort relativt till akhirah. Det är ingenting. Och hur snabbt det försvinner, hur lite som är kvar av detta världsliga liv. Wa naqsuha wa khissatiha. Och hur lågt detta världsliga liv är. Och hur folk tävlas i att uppnå det lilla som finns av detta världsliga liv. Och han säger att det här är en strävan som bara leder till att man tröttar ut sig. Man blir utmattad och i slutändan så får du någonting som kommer att försvinna. Men all den här strävan och jakten efter det världsliga är någonting som i slutändan, hur mycket du än uppnår, är någonting som kommer att försvinna och förgå. Och någonting som inte kommer att vara kvar i dina händer. Och han säger här att själva strävan efter dunya, vi har längtan efter dunya, det världsliga rikedomarna, den gör människan olycklig. Gör människan obekväm. Yani man blir mätt och man blir inte mätt. Man vill alltid ha mera. Man känner sig alltid att någonting saknas. Ett tomrum. Eller hur? Det är bara önskan. Och sen strävan efter dunya, dag och natt, ger också människan huvudvärk. Eller hur? Sen när du uppnår dunya, om du ens uppnår någonting av dunya, så får du huvudvärk av det också. Yani pengarna, vad ska jag bevara dem? Folk vill ha mina pengar, hur ska jag spendera dem, vad ska jag spara dem, vad ska jag investera dem i, vad händer om jag förlorar dem? Det blir ett till bekymmer. Och sen om du förlorar dem, det blir ett till bekymmer. Är det inte så? Subhanallah. Och det här är bara dunya. Sen Allah kommer att fråga dig om dessa pengar på domedagen. Då blir det ett större bekymmer. Hur har du tjänat dem? Hur har du förlorat dem? Är det inte så? Så det första insikten man ska ha, det är då insikten i hur snabbt detta världsliga liv försvinner, minskar och är på väg mot sitt slut. Den andra insikten är insikten i al-akhira, nästa liv. Och hur den är på väg mot oss. Och hur den kommer att komma, wala budd. Och det måste. Allt som är bestämt kommer att komma. Och hur nästa liv kommer att bestå. Det kommer att vara för evigt. Och hur nobelt allting i nästa liv är. Yani i paradiset. Och likställelsen, jämförelsen, det eviga goda med det som finns i detta liv. Och då är det som Allah subhanahu wa ta'ala säger, walal akhiratu khayrun wa abqa. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Att det kommande livet är khayrun wa abqa. Det är bättre och det är bestående. Och här, khayrun på arabiska, det är nekira. Det betyder i obestämd form. Och då säger ulema i um. Ta um, yani kullul khayr. Det omfattar allting gott. Det är inte bara att vissa saker i nästa liv är bättre än vissa saker i detta liv. Allt i nästa liv är bättre än vad som finns i detta liv. Det finns ingenting i detta liv som överträffar belöningen som finns i paradiset. Alisa kadalik? Är det inte så? Allt som finns hos Allah, det är khair. Allt. Wa abqa. Och mer bestående. Allt i detta liv är dömt att förgå. Kullu man alaiha fan. Det kommer försvinna. Och så säger Ibn Qayyim att om en person då har fått fullbordat dessa två insikter, så atharam ma yaqtadi al-aql itharuhu wa zahida fi ma yaqtadi az-zuhd fi. Då kommer han komma till insikten, till förståelsen av att sträva efter det som är bättre och att lämna det som kommer att försvinna, det som kommer att förgå. Jag spolar tillbaka här. Han pratar här om att du kan inte uppnå az-zuhd i dunya förutom med de här två sakerna. Att du förstår verkligheten av detta liv och att du förstår verkligheten av nästa liv. Hänger ni med? Kortfattat, det är det han säger. Förstår du verkligheten av detta liv? Att det är kort. Och ditt liv i detta liv är kort. Och vad som finns kvar av ditt korta liv är kort. Taib. Och vad som finns i nästa liv är inte bara längre. Det är för evigt. Oavbrutet. För alltid. En evighet. Och allt där i är bättre än vad något öga någonsin har sett, något öra någonsin har hört, eller vad någon människa någonsin kunnat föreställa sig. Så förstår man detta, kommer man inte vara fäst vid detta världsliga liv. Man kommer inte kompromissa med sin religion på grund av dunya. Man kommer inte ge dunya företräde framför akhira. Utan man kommer att ha paradiset, mötet med Allah som sitt viktigaste och primära mål. Och det här är jätteviktigt att förstå sig på. Men när folk har brist i dessa två, de ser bara dunya och de tänker inte på akhira. Och de tänker bara på guld och silver och rikedomar och bilar och slott och allting, höga löner och positioner och makt. Då blir de besatta av det. Och de förstår sig inte riktigt på vad Allah har förberett för de troende i nästa liv. De är i rafla. Yani de har glömt bort. De har inte riktigt reflekterat och förstått vad Allah azawajal har i förberedelse för en muttaqin i nästa liv. Och vad händer? Då blir man en sån här person som bara springer efter dunya. Allah musta'an. Naam. Det finns också jättemånga vackra uttalanden om zuhud i dunya. De lärde har skrivit böcker i ämnet.
som Imam Ahmed, Kitab al-Zuhud, Abi Dawud, Kitab al-Zuhud, och många av ulema och salaf har skrivit böcker om detta ämne. Och där nämner de många fina athar från salaf och salih, de rättfärdiga föregångarna, i hur de nämner hur vi ska ha zuhud i dunya och sträva efter al-akhira. En av dem lärda från förr sa till Muhammad ibn Wasi, han sa, ge mig ett råd. Och då så sa han, osika antakuna maliken. Jag råder dig att vara en konung. Vilket råd. Var en kung. Tänk om jag säger till dig nu, var en kung. Antakuna maliken. Fakala antakuna maliken fi dunya wal akhira. Jag råder dig att vara en kung i detta liv och i nästa liv. Så mannen han säger, kejf alibi dalik. Hur kan jag bli en kung i detta liv och i nästa liv? Och då så sa han, izhad fi dunya. Lämna dunya. Då är du en kung i dunya. Yani du styr över dunya, dunya styr inte över dig. Och det betyder att du strävar till Allah. Allah kommer göra dig till en person som har kunglig position i paradiset. Så? Naam. Det var första rådet. Och det här leder då till att han blir älskad av Allah, som vi sa är det viktigaste och bästa som finns. Och sen säger mannen, och ge mig ett råd som gör att jag blir älskad av människor. Som gör att jag blir älskad av människor. Och då säger profeten alaihissalam, izhad fima fi aidin nas yuhibbaka an-nas. Ha zuhud i vad som finns i människornas händer, och då kommer folk att älska dig. Vad menas med det? Tigg inte av folk. Och två, fråga inte om folk. Gärna vad de äger och vad de har. För folk generellt har en tendens att ogilla den som vill ha någonting från dem. Gärna det som är mitt i mitt. Det ligger i människans natur. Man vill ha det som är ens för en själv. Och man tycker inte om att andra ska komma och ta ens egendomar, eller hur? Det ligger i människans natur. Så vad händer när någon kommer och han är så här jobbig och han börjar ställa frågor? Hur mycket tjänar du i månaden? Vad har du för timlön? Hur mycket pengar har du på banken? Vad kostar din bil? Hur mycket pengar har din fru? Hur mycket guld har ni hemma? Audubillah, vad är det här för frågor? Eller hur? Det är inte dina egen, det är inte dina frågor. Du har inte rätt att ställa de här frågorna. Låt mig vara. Och direkt kommer du typ blockera den här personen. Han är farlig. Han vill mig illa. Han vill åt det som jag har. Varför ställer han dessa frågor, eller hur? Och genast så blir det en dålig relation mellan dig och denna person. Eller den som ständigt kommer och tigger. Kan jag få, kan du ge mig, kan du få, kan jag ge mig. Kan jag låna, kan du ge mig, kan jag få. Hela tiden. Det blir också, men gå och jobba själv, fixa dina egna saker och så vidare. Nej, självklart man hjälper de fattiga och så vidare. Men personen förlorar sin status. Han förlorar sin trovärdighet, sin ära på det här sättet. Och därför är det bästa att vara oberoende. Eller istighna. Att inte vara beroende av folk. Vad man ger starni, gör ni hilla. Den som är oberoende kommer Allah att försörja. Allah kommer att ta hand om honom. Och profeten alaihissalam brukade råda sahaba att inte fråga någon om något. Och när du har en sån vän, du känner den här respekten. Att han respekterar ditt privatliv. Han har aldrig frågat dig om din ekonomi. Han bryr sig inte. Du är rik eller fattig, han är din kompis, han är din broder. Han har aldrig frågat dig om någonting. Du vet att vänskapen mellan dig och honom, det är inte för att han ändå ska komma och låna en stor summa pengar. Det är inte för att han ändå ska bli så populär hos dig att du ska ge honom några gåvor eller någonting sånt. Utan han vill bara vara med dig för Allahs skull. Det finns ingenting världsligt mellan dig och honom. Ja, det finns ingen att han vill ha någonting. Utan han är din broder för Allahs skull. Ja, du kommer älska honom, eller hur? Du kommer älska honom, du kommer lita på honom. Och du kanske till och med kommer att ge honom saker. För en sådan person vill man ge. Han frågar aldrig om någonting. Även fast han kanske behöver någonting, han frågar inte. Då blir han en person som man vill ge och man vill hjälpa. Till skillnad från den här som går och frågar, han är jobbig och han tigger.
Det blir varningssignaler, eller hur?
Så på detta sätt kan man också bli älskad av människor.
Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Inna Allah yuhibbu al-'abd at-taqi al-ghani al-khafi." Akhrajahu Muslim. Allah tycker om tjänaren som är taqi, han har taqwa, Guds frukta. Al-ghani, han är rik eller oberoende. Al-khafi, och han är dold. Och denna hadith är berättad av Imam Muslim. Och det finns en kissa, det finns en berättelse bakom denna hadith. Och det var att Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu i tiden av fitna drog sig undan. Han lämnade staden, han drog sig undan och bodde utanför staden med sina djur. Det som på arabiska kallas för al-uzla. Att man drar sig undan i tider av problem, i tider av fitna. Man sköter sitt. När folk bråkar med varandra, du lägger inte i. Du tar inget parti. Du sköter ditt, du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Det kallas för al-uzla. Så han drog sig undan. Och då kommer hans son till honom, ridandes. Och säger till honom, yani fader, i Medina finner vi att folk bråkar med varandra om makten. Det finns en maktkamp mellan folk. Varför inte du där? Vill du inte ha någon maktposition? Och då så säger han: "Uskut, var tyst. Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Inna Allah yuhibbu al-'abd at-taqi al-ghani al-khafi." Allah tycker om tjänaren som är taqi, ghani och khafi. Han nämnde hadithen. Yani det här var orsaken till varför han dragit sig undan den här konflikten mellan människor och inte alls brydde sig om den här maktkampen och positionerna som fanns tillgängliga. Nah. Här nämns då i denna hadith tre stycken mycket, mycket fina egenskaper. Och den första bästa egenskapen är ettaqi. Den personen som har taqwa. Och taqwa, som vi har sagt flera gånger, är ju att göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Är det inte så? Och på arabiska vi sa: ittaqa betyder att skydda sig från någonting. Eller hur? Yattaqi, man skyddar sig från någonting. Och här nämner ulema att taqwa är här att man skyddar sig från Allahs straff. Man bygger upp som ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. Och det gör man genom att göra det Allah har påbjudit och att hålla sig borta från det som Allah har förbjudit. Det är taqwa. Och därför som det berättas från Talq ibn Habib, när han beskrev taqwa, han sa att du agerar i lydnad till Allah med ett ljus från Allah. Och du hoppas på Allahs rahma. Och att du håller dig borta från det Allah har förbjudit med ett ljus från Allah, i hopp om att du Allah ska skydda dig. Så taqwa, att du agerar med kunskap i lydnad till Allah och försöker att uppnå Allahs välbehag. Och du håller dig borta från det Allah har förbjudit baserat på kunskap för att skydda dig från Allahs straff. Det här är kortfattat en beskrivning av ett taqwa. Och sen så säger han: "Inna Allah yuhibbu." Och här också lägg märke till att Allah älskar. Återigen, hur blir man älskad av Allah azza wa jall? Att man har dessa egenskaper. Och vi sa att bli älskad av Allah är en av de bästa, högsta egenskaper som en människa ska försöka uppnå. Så första då, att ha taqwa. Det andra, al-ghina, al-ghani, att vara rik. Och att vara rik betyder här två saker. Det betyder att man är, enligt vissa lärda, en person som är rik. Han har det bra ställt, men han är väldigt, väldigt tacksam. Al-ghani, dhumal kathir, al-shakir, al-kathir. Och de här två kombinationerna är väldigt ovanliga. De flesta rika är väldigt otacksamma. Som Allah har sagt i Koranen, att få av mina tjänare är tacksamma. Wa qalilu min ibadi ash-shakur. De flesta människor är otacksamma. Och speciellt de som är rika. Så att vara rik och att vara tacksam,
är någonting väldigt stort. Och därför beskriver Allah Azza wa Jal profeten Nuh a.s. innahu kana abdan shakura. Och då säger vissa ulema i tafsir, han var otroligt tacksam. Han tackade Allah för allting. När han dricker, han tackar Allah, alhamdulillah. När han äter, alhamdulillah. Han klär sig, alhamdulillah. Han, hemmet, alhamdulillah. Familjen, alhamdulillah. Allting han är tacksam, hela tiden. Så att det är en väldigt, väldigt fin egenskap att vara tacksam för det Allah har givit en. En annan förklaring på ordet ghani är att man är nöjd med det Allah har givit en. Och det på arabiska kallas för al-qana'ah. Att man är nöjd med det Allah Azza wa Jal har givit en. Även om det är lite. Och det här är den sanna rikedomen. Som profeten alaihi sallam sa, Leysa al-ghina an kathra til arab. Rikedom är inte att äga mycket saker. Walakin al-ghina rina al-qalb. Utan rikedom är att vara rik i hjärtat. Au rina al-nafs. Att vara rik i själen. Och det här är al-qana'a. Så al-qana'a, Leysa al-ghina, rikedom, är inte att äga mycket saker. Att ha mycket guld och silver och pengar och fina bilar. Utan rikedom är vad? Att vara nöjd med det Allah har givit dig. Då är man rik. Och därför sa han också, Varda bima qassam Allahu lak takun aghna an-nas. Och var nöjd med det Allah har givit dig. Och du kommer vara den tacksammaste av människor. Mashallah. Och därför subhanallah. Du finner ibland vissa fattiga människor. Det finns ibland muslimska länder du ser fattiga människor. Han har inte mycket. Miskin yani. Men subhanallah, murtah, han är bekväm. Han säger alhamdulillah och han är glad och så vidare. Mujud, eller hur? Det finns. Han har nästan ingenting men han är tacksam, alhamdulillah. Sen i kontrast till detta finner du i dessa länder ibland folk som är galet rika. De har så mycket rikedomar men de är otacksamma. De är inte nöjda och de är inte mätta. De vill ha mer. Med giriga. Och när han frågar som vad han har, han säger han har ingenting. Men han är otacksam som han alla. Eller hur det finns? Så rikedom är inte bara ha mycket pengar på kontot. Utan det handlar i slutändan om att vara nöjd med det goda Allah har givit en. Det finns en väldigt, väldigt vacker hadith. Där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger. Qad aflaha man aslam. Framgång. Har personen som blivit muslim uppnått. وَرُزِقَ كَفَافًا. Och han har fått tillräckligt. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَى. Och Allah har gjort honom nöjd med det han har fått. Och denna hadith finns i muslim. قَدْ أَفْلَحَا. Vem är det som har fått framgång? Kolla här, falah, ordet falah. Är något stort. Framgång, den som blivit muslim. Och det är bäst av allt. Han har fått gåvan av el-islam och el-iman. Och han har fått tillräckligt. Kafafen. Han har inte fått jättemycket rikedomar. Överflöd av pengar. Han har fått lagom. Han klarar sig. Men Allah gav honom al-qana'a. Allah gav honom den här belåtenheten med det goda han har fått. Det här är en framgångsrik person. Mashallah. Så det här är då den sanna rikedomen. Och sen den tredje egenskapen som nämndes i hadithen är att man är el-khafi. Tjänaren som är dold. Och vad menas här med detta? Jo, en person som inte tycker om shuhra. Han tycker inte om kändiskap. Han har inga som helst ambitioner att bli känd. Att få maktpositioner. Utan hans ambition och hans mål i detta liv är att komma nära till Allah. La yuhibbu shuhra, han tycker inte om kändiskap. Han tycker inte om ria, att visa upp sig, sum'a, att få ett rykte. Det finns inte alls i hans värld. Utan han är den personen som går hem och dyrkar Allah i hemlighet. Och hoppas att ingen ska se honom dyrka Allah. Gör dua kanske i timmar och sujud och qiyam och läser Koranen. Och hoppas att ingen ska veta. Det är al-abd al-khafi, den dolda tjänaren. Vilket inte heller betyder att det är förbjudet att göra goda gärningar öppet. För allt går tillbaka till ens avsikt. Man kan göra en god gärning öppet. Du kan be sunna här och du kan be sunna hemma. Att be sunna hemma är bättre. För då är det ingen som ser det.
Men att du ber sunna här, det är okej. Så länge du har en ren avsikt. Men det är lättare att ha den här rena avsikten när ingen ser det, eller hur? Du behöver inte ens tänka på att korrigera din avsikt. För det är för Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här egenskapen är väldigt fin. Att man är al-abd al-khafi. Och det var det som Sa'd här implementerade. När vissa människor strävade efter makt och positioner. Och det var konflikter. Han drog sig undan. Dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Tog hand om sina djur. Bry mig inte om makt. Jag vill inte bli khalifa, eller amir, eller shej. Kallas. Jag är nöjd med det Allah har gett mig. Och tyvärr idag finner vi motsatsen att många tycker om shuhra. De vill bli kända, de vill ha namn, de vill ha rykte och så vidare. Vilket är fel. Och därför vissa av er salaf, och det berättas från Imam Shafi'i och Imam Ahmed och andra, att de brukade säga att vi önskar att den här kunskapen kommit till folket utan att vi hade någonting med saken att göra. Jag önskar att folk lärde sig islam, vilket de lärde ut, men att vi inte hade med saken att göra. Att vi slapp den här positionen och sitta och lära ut. Att vi slapp det här med att bli kändisar. De önskade att de inte hade den positionen Allah har givit dem. Allah höjde upp dem, men för dem var det bara en fitna. En prövning. Och samma sak var det Uwais al-Qarni. Ni vet om det? Uwais al-Qarni. Och det sägs att han är den bästa från tabi'in. Profeten a.s. nämnde honom i namn. Och det är också ett bevis på profetens sanna profetskap. Han sa till Umar, det kommer att komma en man från Yemen som heter Uwais ibn al-Qarni. När han kommer, be honom göra dua för dig. Han är en person som är god mot sin moder. Och en person som hade spet älska. Hela hans kropp var sjuk. Och Allah gjorde honom frisk. Förutom en liten, liten bit på kroppen som fortfarande har den här sjukdomen. Och sen dör profeten alaihi salatu wasalam. Uwais kommer inte. Sen blir Abu Bakr khalifa. Uwais kommer inte. Och sen är Umar khalifa. Varje år under Hajj en muslim så frågar han folket från Yemen. Finns det någon av er som heter Uwais? De säger nej, nej, nej. Tills ett år då kommer han. Och säger du som är Uwais? Nej, och tänk, profeten har aldrig träffat den här mannen. Men subhanallah, exakt samma beskrivning som profeten alaihissalam hade sagt långt, långt innan. Och så säger han, är du den som var sjuk? Allah gjorde dig frisk. Är du den som är god mot din moder? Gör dua för mig. Och då blev han ju känd. Att subhanallah, det är en man som profeten har nämnt alaihissalam. Och Umar säger till honom, vi kan skicka dig att vara amir. Någonstans i Irak. Jag tror inte, Kufa eller någonstans. Du kan bara bli amir. Han säger, nej, jag vill inte. Jag vill bara vara längst bak bland folket. Jag vill inte synas som han alla. Och det var så många salaf var. När det blev känt. Det är fulan, han är känd och han kan ha mycket kunskap och hans dua är accepterad. Alltså, de flyttade ibland till en annan stad där folk inte visste vilka de var. Det är en prövning. Vi går vidare till nästa hadith. Som berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger: "Men min husn al-islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni." Från en persons goda islam är att han lämnar det som inte berör honom. Berättad av Tirmidhi som säger att han är hasan. Den här hadithen är också jättemäktig. Och vissa av ulema har nämnt att det här är en av de hadither som islam bygger på. När det kommer till god karaktär. Min husnil islamil mar. Från en persons goda islam. Det här bevisar att det finns vissa egenskaper som gör att en person blir en bättre muslim än andra. Och att om man inte har denna egenskap så blir man en sämre muslim. Okej? Okay? Husnil islam. Yani, det finns vissa egenskaper som gör dig bättre. Och motsatsen. Har man inte den egenskap så är det en dålig egenskap. Yani, det är negativt. Och vad är då denna goda egenskap? Min husn i islam min mar tarkuhu. Tarkuhu, att han lämnar mala yani. Det som inte berör honom. Och då säger här ulema, det omfattar allting. I dunya och din och al-qawl och al-fi'l. Yani, det som inte är viktigt för dig. Det som inte gynnar dig. Det som inte berör dig ska du inte lägga dig i. Du ska inte gå efter det. Du ska inte leta efter det. Låt det vara. Och i det här livet kan saker delas in i två kategorier. Ma ya'nik och ma la ya'nik. Vad som berör dig. Vad som är aktuellt och viktigt för dig. Och vad som inte berör dig. Och fråga. Vilken av dessa två kategorier är störst? Vad som berör dig och vad som inte berör dig. Ayyuhuma akbar? Det som inte berör dig. Hadith wala harad. Det är oändligt med saker som inte berör dig i dunia. Som inte har med dig att göra och som inte kommer gynna dig. Men folk har tyvärr den här dumma tendensen att springa efter de här sakerna och lägga vikt på de här sakerna som inte gynnar dem och inte har med dem att göra. Och att glömma och försumma de saker som gynnar dem. Är det inte en vanlig tendens hos folk? Ta enkla saker. Eller från de mest grundläggande saker som berör människan. Att lära sig al-aqida tawhid. Eller hur? Lära sig wudu och salah. Det är en plikt för varje muslim. Men vi finner att många inte gör det. De springer istället efter andra saker som kanske inte ens kommer att gynna dem. Kanske till och med kommer att skada dem. Lär sig om skvaller. Al-qil wal-qal. Läser en massa onödiga nyheter som inte berör dem överhuvudtaget. Läser en massa onödig litteratur och jag vet inte vad. Och försummar att läsa vad som gynnar dem. Eller hur? Vanligt exempel. Så här lär vi oss att man ska lämna det som inte berör en. Lämna skvaller. Yani det här, det är inte min egen, det är inte min hem, yani. Det är inte min, jag bryr mig inte. Det här har inte med mig att göra. Fulan har gift sig, fulan har skilt sig, fulan har problem, fulan tjänar pengar, fulan gick i konkurs. Ech dakhli, vad har jag med det att göra? Eller hur? Har han gått ut med, behöver han min hjälp? Nej, jag kan fråga. Eshel halen, vad har hänt? Men han vill inte ens att det ska spridas, men folk går och snackar. Jag stänger örat, det har inte med mig att göra. Jag har viktigare saker att tänka på. Ihris ala ma yanfa'uk. Profeten alaihissalam sa, lägg vikt på vad som gynnar dig. Och här lär han oss, lämna det som inte gynnar dig. Det som inte har med dig att göra. Och det är jätteviktigt. Vi har funnit många människor som har sysselsatt sig med saker som inte har med dem att göra. Och till slut så får de ingenting. Eller hur? Som vi sa idag, många muslimer, de studerar inte ens aqida och tawhid. Och de pratar om hur vi ska få al-khilafa. Det finns vissa sådana sekter. Hizb ut-Tahrir och Ikhwan muslimin. Hur vi ska få al-khilafa. Ska vi inte börja i den änden först? Ska vi inte lära oss wudu först? Eller hur? Khilafa, det är inte imorgon. Det är långt, långt bort. Och för att få khilafa, du måste först gå den här vägen. Du måste börja med wudu, salah, tawhid, aqida. Det finns massa saker. Men det är hur shaitan lurar folk. Att de sysselsätter sig med saker som inte kommer att funka. Drömmar. Och lämnar det som berör dem i deras vardag. Hänger ni med? Och det är jättevanligt. Det finns massa exempel på det här. En annan sak som också händer ibland. Folk kommer och säger, det finns en fitna, det finns problem mellan shuyukh i ett land. Den sheikhen pratar mot den sheikhen och så vidare. Sen, jag har aldrig hört hans namn, men det låter intressant. Jag ska läsa den här frågan. Du vet inte ens vilka de är. Du har aldrig lyssnat på dem. Du har inte deras böcker. Deras dawa finns inte i Sverige. Är det här någonting du ska lägga vikt på? Nej. Det är inte relevant för dig. Utan lägg istället vikt på vad som är relevant för dig. Eller hur? Men det finns de här människorna som tycker om fitna. De tycker om problem, att lägga näsan i blöt. Som vi sa, det kan vara i privatliv, det kan vara i även religiösa frågor. Gärna, det berör inte dig just nu. Låt det vara. Det här är en annan fråga. Lägg istället vikt på vad som gynnar dig. Och man förstår av hadithen att från husnul islam då är att man lägger vikt på vad som gynnar den. Och från yani att en person har en brist i sin islam är att man lägger vikt och slösar sin tid på de här sakerna som inte kommer att gynna den.
Naam. Och de lämnar också här ulema att när en person lämnar det som inte berör honom så kommer det att öka hans himma, hans motivation, hans ambitioner. Han kommer ha högre mål, verkligare mål och riktiga mål i livet. Och det kommer också skydda hans heder och det kommer att få hans hjärta att slappna av. Och det kommer att få honom att bevara sin tid. Och det är också jätteviktigt. Personen som lägger näsan i blöt på alla problem, kommer han att ha sinnesro? Kommer han det? Nej, han tänker hela tiden på allt och alla. Och det här är en fitna idag med sociala medier. Att du ser vad alla gör. Du ser vad alla säger och alla lägger upp sin liv och sin story. Jag vet inte vad det heter. Eller hur? Du har blivit för distraherad med andra och du glömmer bort dig själv. Är det inte så? När andra lägger ut sitt fake liv. Det är inte ens sant. Det är som plastkirurgi. Det är fake. Det folk visar på sociala medier. De här bilderna. Personen ser jättefin ut sen i verkligheten. Va? Det är inte samma person. Ja, det är filter. Eller hur? Filter på foto. Jag vet inte vad. Folk lever fake liv. På samma sätt som fotot är fake. Så är kanske också livet fake. Men inom dem finns bara en tomhet. Men folk lägger näsan i blöt. Och sen man är upptagen med allting annat. Man har inte den här sinnesro. Som vi egentligen borde ha. Och det är också slöseri på tid. Tiden som är det viktigaste vi har. Rasul mal, yani kapitalet som vi ska investera i nästa liv. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu. Det här säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: "Ma mala adamiyun ma mala ibn Adam wi'an sharran min batnin." Att en människa har inte fyllt någonting värre än sin mage. Och hela hadithen är lite längre. "Ma mala ibn Adam wi'an sharran min batnin." Människan har inte fyllt någonting värre än hennes mage. "Hasb ibn Adam ukalat." Det räcker för människan några tuggor som får hennes rygg att stå. "Fa'in kana la mahala fa thuluthun li ta'amin wa thuluthun li sharabin wa thuluthun li nafasi." Men om han känner att han måste, yani äta mer, så en tredjedel för mat, en tredjedel för vatten eller dryck och en tredjedel för luft. Yani lämna tomrum. Naam. Och denna hadith är berättad av Tirmidhi och den är inshallah ta'ala hasan. Den här hadithen är jätteviktig. Här säger profeten a.s. att det värsta som människan har fyllt är hennes mage. Den värsta tillbringaren eller skålen som du har fyllt, det är din mage. Det värsta du kan fylla är magen. Det vill säga att äta dig mätt. Och så säger profeten a.s. att det räcker för människan några tuggor. Gärna en enkel portion som får honom att stå, att gå, att funka, täcker ditt behov. Men om du vill äta extra, så åtminstone, och det här är när du vill äta mycket, lämna då en tredjedel av magen tom. En tredjedel till mat och en tredjedel till dryck. Det här är om du vill äta mycket. Och den här hadithen nämner många av ulema som en asl när det kommer till medicin, när det kommer till hälsa. Allah azza wa jalla säger i Koranen: "Kulu washrabu wa la tusrifu." Ät, drick och slösa inte. Men ät och drick inte för mycket. Och då säger här ulema, den här ayan och den här hadith är grunden när det kommer till hälsa. Ibn Rajab, han nämner från en av de kända läkarna inom islam som heter Ibn Abi Masawiya. Då han sa: "لما قرأ هذا الحديث قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت دكاكين الصيدلية." Han sa att om folk skulle implementera den här hadithen så skulle sjukdomarna och problemen försvinna och apoteken skulle stänga. Yani de skulle bli arbetslösa. Vad är det han säger här? Att många av sjukdomarna börjar från magen. Och det sägs också här. Han nämner Ibn Rajab. وَقِيلَ الْحِمْيَ رَأْسُ الدَّوَى وَالْبَطْنَ رَأْسُ الدَّى. الْحِمْيَ,
يعني det var det heter på svenska, men att man yani typ hunger, eller att man inte är mätt, eller? الْحِمْيَ, yani typ hunger, är nyckeln till hälsa. وَالْبَطْنَ, att äta sig mätt alltid, är nyckeln till sjukdomar.
Och det här är någonting som även idag är bevisat inom forskning och medicin. Att många säger, jag tror till och med det är en konsensus i frågan, att de flesta sjukdomarna börjar just med magen. Vad man äter. Och det handlar om vad man äter. Vissa saker som folk äter är väldigt skadliga, som till exempel socker, mjöl, alltså överflöd av det. Hur mycket man äter. Kanske blandar saker och äter alldeles för mycket och äter sig mätt. Och sen när man äter. Som till exempel att äta sig proppmätt 11 på kvällen och sen gå och sova. Det är inte nyttigt. Det är inte bra för hälsan. Ät och sen rör på dig. Och idag det finns ett nytt ord. Vad heter det? Matkoma, eller? Ja? Och vissa de brukar skratta. De säger vi går och käkar. Jag fick matkoma. Vad betyder det?
Han åt så mycket och sen drack han så mycket att han inte kan röra på sig.
Och det är typ det som menas här. Och det är ingenting positivt. Det är någonting negativt. Och vad leder det här till? Det leder till sjukdomar. Och därför subhanallah, om du kollar, som vi sa, på de länderna där man äter typ mest i världen, som jag tror USA och liknande länder, där finner du att sjukdomarna är mycket, mycket mer än i fattiga länder. Ja, de här välståndssjukdomarna, när det kommer till diabetes, fetma, kärlsjukdomar, hjärtsjukdomar och liknande. Och det är på grund av överkonsumtion. Att man äter för mycket. Fettman och det här leder till att folk inte mår bra. De blir sjuka. Och även tyvärr i vissa muslimska länder finner vi samma, det är som en epidemi nästan, sprider ut sig. Om du kollar bland världens fetaste länder, du finner tyvärr många av de här muslimska länder. De har en mashallah välstånd, de har det bra ställt. Och de har inte lärt sig det här med hälsa, vad man ska äta och vad man inte ska äta. Och först av allt, de har inte lärt sig den här hadithen. De har inte lärt sig vad islam säger. Att vara måttlig. Och subhanallah, Rasul a.s. som talar från uppenbarelse har nämnt att från domedagens tecken, min ashrat isa' och en yadharu as-simn, att folk kommer att bli feta. Från domedagens tecken. Att fetma kommer att bli vanligt. Och det är speciellt i den här tiden, nämner forskare, har det blivit jättevanligt med fetma. Att folk är överviktiga. Till och med bland barn. Och vi talar inte här om naturligt DNA, det ligger i familjen. Vi talar här om den här överkonsumtionen. Att folk äter för mycket, äter fel tider och att de sen inte rör på sig. Det är också ett annat fel. Du bara sitter. Utan förr i tiden rörde folk på sig. De åt, de gick ut och jobbade från morgon till kväll. Och då egentligen kan du äta vad du vill nästan. Du kommer bränna det, eller hur? Men när du bara sitter så bränns inte. Förbränns inte det som du äter. Och det kommer då att skada dig. Det finns vissa negativa konsekvenser av att äta för mycket. Som ulema har nämnt. Det berättas från Imam Shafi'i att han sa inna shab' yathqulu al-badan wa yuqassi al-qalb wa yazilu al-fitna wa yajlibu an-nawm wa yud'ifu sahibuhu 'an al-ibadah. Imam Shafi'i, han säger att shab', att vara mätt, yathqulu al-badan, här är första saken. Det gör kroppen tung. När man blir sörlig, klumpsig, tung. Och yuqassil qalb. Och ger dig ett hårt hjärta. Och yazil al-fitna. Och ta bort din klipskhet. Och yajlibu an-nawm. Och gör dig trött. Och yud'ifu sahibuhu an al-ibada. och gör att du inte orkar dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn Rajab nämner liknande. Han nämner att qillatul ghada, att äta mindre, tujibu riqqatul qalb, ger dig ett mjukt hjärta. Wa quwwatul fahm, stark förståelse. Och inkisarun nafs, att du kan övervinna dina lustar, ditt ego. Wa da'ful hawa wal ghadab, och du kommer inte lätt följa dina lustar och falla för att bli arg. Wa kathratul ghada tujibu diddu dhalik, och att äta för mycket leder till totala motsatsen. Så vad händer här? Det här känner vi alla av. Det har vi pratat om i Ramadan. Kommer ni ihåg det? Vi nämner alltid det här att en av nyttorna med fasta är att man känner sig väldigt lätt. Du har lättare att dyrka Allah. Du har lättare att läsa Koranen, att göra dhikr. Och du känner dig piggare. Trots att du inte har ätit. Kanske på 10 timmar någonting. Så känner du dig pigg, energisk i kroppen. Du har energi. Men sen när du äter, den här matkoman kraschar på sängen. Eller hur? La Koran, wala salah, wala shit. Det blir ingenting. Och när man också är hungrig som i Ramadan, då känner att hjärtat är mjukt. Det, du har Koranen, du gråter, du tar åt dig. Du är en mer ödmjuk person. Men när du äter för mycket, du blir kall, du blir tung, du blir stel, känslokall. Och det är sanning, subhanallah. Du blir mer klipsk och snabbtänkt när du är hungrig. Eller inte bara hungrig, men att du inte har ätit för mycket. När du äter för mycket, du blir trög i huvudet. Så de här sakerna är väldigt, väldigt viktiga att tänka på. Och ulama nämner här att det här är en form av zuhud, att inte äta för mycket. Men samtidigt så är det i grunden halal att äta. Så ingen ska komma och säga att det är haram. Det är halal att äta, även att äta sig mätt. Men då säger ulama ibland. Du får äta dig mätt när du vill. Men att äta sig mätt ibland är inte heller klandervärt. För det finns ju hadithen där Abu Huraira radiyallahu anhu och sahaba drack mjölk. Det var baraka i mjölken. Och de drack tills Abu Huraira sa La ajid laha maslak. Yani, finns inte plats för något mer. Yani, ni vet, du dricker det yani, till halsen, känns det som. Och han var tillsammans med profeten a.s. Vilket bevisar att det är tillåtet att äta sig mätt. Okay. Men det var någonting som sahaba inte brukade göra, utan det skedde någon enstaka gång. Inte som vi idag, varenda måltid vi äter oss mätta. Eller hur? Så hellre att man äter mindre och man kommer att må bättre. Och profeten a.s. har också sagt en liknande hadith. Kulu washrabu wa albisu min ghayri makhila wala israf. Ät, drick och klä er utan skrytsamhet och utan slöseri. Yani ät och drick, men slösa inte. Yani bedon israf. Överdriv inte. Yani var måttlig. Och alhamdulillah, al-islam din al-wasat. Det är medelvägens religion. Ät lagom, drick lagom, klä dig lagom. Inte slösaktigt. Ja, vi tar en till hadith. Och det är hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger Kullu ibn Adam khatta'un wa khayrul khatta'ina atawwabun. Här säger Rasul alayhi salatu wassalam i den kända hadithen som ni alla har hört, Kullu ibn Adam khatta'un, varje människa felar. Wa khayrul khatta'ina atawwabun, och de bästa av dem som felar är de som vänder sig till Allah i ånger. Och jag fick själv lära mig något nytt idag när jag läste denna hadith. Ordet khatta översätter vi till en person som gör fel. Yani al-mukhti. Men sanningen är att det betyder inte mukhti. Mukhti är någonting annat. Mukhti på arabiska betyder en person som gör någonting av misstag. Han gjorde någonting av misstag. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Taib. Yani någonting av misstag, det var inte meningen. Otänksamt, vi gjorde någonting fel. Det är ordet som då betyder mukhti. Men khatta betyder här يعني från المبالغة att en person avsiktligt syndar. نعم إذا تعمد وأخطأ. Och då säger här ulema är en person som ständigt syndar medvetet. Ja. Och det är viktigt att förstå sig på detta. För att då blir förklaringen av hadithen kull ibn Adam khatta, att varje människa har i sin natur att ständigt göra fel, även medvetet. Ingen av oss är felfri. Det ligger i människans natur att fela och att synda. Och khatta, yani mycket. Och sen yatafawatun, så har folk olika nivåer. Vissa syndar jättemycket och vissa syndar mindre. Men alla människor gör fel. Ingen av oss är felfri. Okej? Men den bästa av oss är den som när han felar vänder sig till Allah och gör tawba. At-tawwabun. Och det är de som Allah Azza wa Jal älskar. Inna Allah yuhibbu at-tawwabun. Allah Azza wa Jal tycker om de som vänder sig till honom i ånger. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Nam. Allah tycker om at-tawwabin wal-mutatahhirin. De som vänder sig till honom i ånger. Ständigt ber om förlåtelse. Nam. Och att göra tawba är någonting vi alltid måste göra. Ulema har sagt att det är en plikt att ständigt göra tawba. Allah har sagt i Koranen: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Och troende, vänder alla till Allah i ånger så kommer ni att få framgång. "Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." Troende, vänder till Allah med en uppriktig tawba. وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابٌ. Och Allah säger att jag är sannoliken förlåtande till den som vänder sig till mig i ånger. Och profeten a.s. han sa: أَيُّهَا النَّاسُ مَنِّكُرْ تُوبُ إِلَى اللَّهِ. Vänder till Allah i ånger. فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِئَةُ مَرَّ. För jag vänder mig till Allah i tauba 100 gånger om dagen. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och då säger Imam al-Qurtubi: اتفقت الأمة. Hela umman är överens. Alla anna tawba fardun ala al-mu'minin. Är obligatoriskt för de troende att göra tawba. Och han säger också: la khilafa bayna al-umma fi wujub at-tawba wa annaha fardun muta'ayyin. Det finns inga olika åsikter i hela umman att det är en plikt för varje individ att göra tawba. Och det här är jätteviktigt. När Allah subhanahu wa ta'ala i surat Ala Imran i slutet nämner att vi ska tävla till paradiset och att det står i förberedelse för al-muttaqin, så beskriver Allah al-muttaqin. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Han beskriver dem med att det är wal-kadhimin al-ghayr wal-afin an-nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. Och så nämner Allah att det är de som om de gör en synd, idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah nämner att ahlul janna, som är al-muttaqin, det är de som om de syndar minns Allah, sluter upp med sina synder och vänder sig till Allah i tauba. Så ahlul janna, det är inte de som aldrig har syndat. Utan ahlul janna, det är de som är de som felar, men de vänder sig till Allah i tauba. Hänger ni med? Och det är jätteviktigt att man måste förstå att ingen av oss är felfri. Vi alla gör misstag. Och den här hadithen är inte heller en uppmuntran till att synda. Du ska inte synda. Men även om du försöker att aldrig synda, du kommer att synda. Är det inte så? Medvetet, omedvetet, människan är svag, el-amarad, nefs-el-amarad, obisu, el-shaytan, korana-el-su, dåliga vänner, el-shaytan. Du blir påverkad. Och du kommer göra någonting fel. Men alhamdulillah, då ska du inte tappa hoppet. Utan då ska du göra det vi alltid gör, att vända oss till Allah och be om förlåtelse. Ett tawba. Och Allah Azza wa Jalla är ett tawwab. Den som ständigt accepterar vår förlåtelse, vår ånger. Och de lärde har sagt här, kortfattat, att ett tawba, ånger har tre stycken villkor, eller fyra kan man säga. Första är al-ikhlas, uppriktighet. Och sen en nedem, ånger. Och sen al-iqla, att du lämnar synden. Och sen al-azm,
ala adam al-auda, att du intalar dig själv att inte falla tillbaka på synden. Och det här är om synden är mellan dig och Allah. Så vad är första? Ikhlas, uppriktighet. Att du inte bara slutar synda för att folk ser dig. Folk kommer prata illa om dig. Det är bra att det kanske avhåller dig från att synda, men det är inte en toba. Toba är att du lämnar synden för Allahs skull. Okej? Okay? Lillah, mukhlis. Två är nedem, att du ångrar dig. Rasul a.s. han sa nedem huwa toba. Ånger är toba. Och tre är iqla, att du lämnar synden. Du kan inte göra toba och samtidigt fortsätta synda, utan du lämnar synden. Och fyra, du intalar dig själv, att inte göra om synden i framtiden. Uppfyller du de här villkoren så blir du inshallah förlåten. Även om du skulle falla in i samma synd igen. Det händer att en person gör en riktig toba, men sen subhanallah han blir svag och han gör om samma synd igen. Då ska du göra om din toba igen. Det är bara så. Du kan hålla på så här 1000 gånger. Det finns ingen gräns. Men var uppriktig och uppfyll dessa villkor varenda gång. Och sen om synden är mellan dig och en människa, du har gjort en dulm, då måste du ge tillbaka det du har tagit från människan. Eller du har förtalat, kränkt människan, då måste du be personen om förlåtelse om det är möjligt. Om det inte är möjligt så får du på något sätt gottgöra detta genom att kanske ge sadaka för personen, göra mycket dua för personen eller tala gott om personen och liknande som jag har nämnt. Men hadithen är då en väldigt viktig förmaning till att alltid och ständigt göra toba. Och att vi alla felar. Ingen av oss är perfekt. Utan vi alla har våra brister. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.